Ormens skugga. Kane-krönikan 3 av Rick Riordan. Varning. Det här är en utskrift av en ljudinspelning. Två gånger tidigare har Carter och Sadie Kane skickat mig sådana inspelningar som jag har skrivit ner som den röda pyramiden och eldtronen. Även om jag är hedrad av syskonen Kanes fortsatta förtroende måste jag förvarna er om att den här tredje redogörelsen är den mest oroande hittills. Inspelningen kom hem till mig i en brandskadad låda med märken efter klor och tänder som närmaste zoolog inte kunde identifiera. Om det inte varit för de skyddande hieroglyferna på utsidan tvivlar jag på att lådan skulle ha överlevt sin resa. Fortsätt läs, så kommer ni att förstå varför. Kapitel 1. Vi tränger oss på och bränner ner en fest. Sadie. Det här är Sadie Kane. Om ni lyssnar på det här är ni bara att gratulera. Ni överlevde domedagen. Jag skulle vilja börja med att be om ursäkt för eventuella obehag som världens undergång kan ha vållat er. Jordbävningarna, upproren, kravallerna, virvelstormarna, översvämningarna, tsunamierna och givetvis den gigantiska ormen som svalde solen. Jag är rädd att det mesta var vårt fel. Carter och jag kom fram till att vi åtminstone måste förklara hur det gick till. Det här är förmodligen vår sista inspelning. När ni väl hört vad vi har att berätta kommer ni att förstå varför. Våra problem började i Dallas, när det eldsprutande fåret förstörde Tutankhamun-utställningen. Den kvällen hade magikerna i Texas en fest i skulpturparken som låg mitt emot Dallas Museum of Art, på andra sidan gatan. Männen var klädda i smoking och cowboyboots. Kvinnorna hade aftonklänningar och frisyrer som såg ut som explosioner av sockervadd. En orkester spelade gammaldags countrymusik i en paviljong. Kulörta lyktor lyste svagt i träden. Då och då kom det ut magiker genom hemliga dörrar i skulpturerna. Eller så frammanade de eldgnistor för att bränna bort irriterande myggor. Men annars var det som en alldeles vanlig fest. 51:a nomens ledare, J.D. Grissom, småpratade med sina gäster och avnjöt en tallrik med tacos när vi drog honom åt sidan för ett krismöte. Det gav mig dåligt samvete, men vi hade inte mycket val med tanke på faran han svävade i. Ett anfall, han rynkade pannan. Tutankhamun-utställningen har varit öppen i en månad nu. Om Apep tänkte slå till skulle han väl redan ha gjort det. J.D. var lång och kraftigt byggd, med ett fårat, väderbitet ansikte, tunt, rött hår och händer grova som bark. Han såg ut att vara i 40-årsåldern, men det är svårt att säga med magiker. Han kunde lika gärna ha varit 400 år. Han var klädd i svart kostym med snörslips och ett stort bältesspänne i silver med The Lone Star, delstaten Texas sigill. Precis som en vilda västernsheriff. Vi får prata på vägen dit, sa Carter. Han började gå mot andra sidan av trädgården. Jag måste erkänna att min bror uppträdde anmärkningsvärt självsäkert. Han var fortfarande en fullständig idiot, såklart. Hans krulliga bruna hår hade en kal fläck på vänster sida, där hans grip gett honom ett kärleksbett. Och skärsåren i ansiktet skvallrade om att han inte riktigt behärskade konsten att raka sig. Men sedan han fyllde 15 hade han skjutit i höjden och flera timmars stridsträning hade gett honom muskler. Han såg värdig och vuxen ut i sina svarta linnekläder, speciellt med det där kopperssvärdet vid sidan. Jag kunde nästan föreställa mig honom som ledare utan att skratta hysteriskt. Varför blänger du på mig, Carter? Det var en ganska storsint beskrivning. Carter ledde oss runt buffébordet där han tog en näve tortillachips. Apep